Ja, jag tänker att läsa dagens evangelietext här, men jag kommer att läsa den lite längre än vad den är föreskriven, så att vi får sammanhanget. Jag läser ifrån Johannes evangeliet, det 16 kapitlet, vers 5-15. Om det handlar om sanningens ande, alltså den heliga ande här, och hjälparen då, det här avsnittet. Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig, vart går du? Men när jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen, det är för ert eget bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, ni tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, denna världens första är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som Fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Ja, hjälparen kommer är ju söndagens tema i kyrkoåret. Och det stämmer väldigt bra överens också med det tema som vi har som årstema här i församlingen. Om tillväxt för Guds rike. Och jag kommer att predika över söndagens tema här idag. Men jag vill spetsa till det lite också. Jag skulle vilja sätta temat till det här. Hjälparen kommer, men vill vi ta emot hans hjälp? Hjälparen kommer, men vill vi ta emot hans hjälp? Ja, lite spetsigt så. Det är härliga ord om vad den helige ande som Jesus här kallar för hjälparen. Som är den tredje personen i Guds treenighet. Och han har så mycket att ge. Jag skulle vilja säga att jag tror faktiskt att han är lite underfokuserad i treenigheten. Tyvärr. Att vi kanske har missat den helige ande lite grann. Även om vi idag har ett starkt fokus på honom i den här gudstjänsten. Så om man tittar lite mer hur vi pratar om Gud och Jesus och Fadern och så kanske den helige ande ibland får liksom kliva lite åt sidan. Och man kan fundera över varför är det så. Kanske finns det anledningar till det. Att vi tycker han är lite svårare kanske att förstå sig på än de andra personerna i treenigheten. Men här så talas det om att den helige ande är sanningens ande som uppenbarar hela sanningen. Alltså, tänk vilket starkt uttalande att den helige ande uppenbarar hela sanningen. Det är ju väldigt heltäckande får man väl säga. Hjälparen vet hela sanningen om allting. Han är allvetande och ska leda de som är öppna för det in i hela sanningen. Tänk att den helige ande kan ge oss information om precis allting. Jag tyckte att Inga-Maj öppnade så bra med det också, att vi har en fantastisk resurs där genom den helige ande. Men han är också sanningens ande. Det innebär väl att han också trivs där det är sanning. Och det kanske också på något sätt gör att det är viktigt att man lever i ärlighet mot den helige ande. Att man bekänner synd när det finns sånt i ens liv. Och att man är villig att förlåta och så för att den helige ande ska trivas. Och jag tror att vi har en möjlighet här att kunna få liksom upptäcka någonting av att få en mer personlig, vänskaplig relation med den helige ande. Att han inte bara blir någon distanserad, något distanserat begrepp så där, utan att vi faktiskt kan få bli vänner med den helige ande. Och det är i alla fall min längtan i livet, att få bli nära vän med den helige ande och förstå att han alltid är där som min närmaste vän. Att kunna varje stund ha en dialog med honom och vara öppen för hans ledning. Jesus säger ju själv här i vers 7. Men jag säger er sanningen. Det är bäst. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Det här är väl också väldigt dramatiskt sagt av Jesus. Att han i princip säger till sina lärjungar att jag kommer inte mer att gå bredvid er hela tiden som jag gjort nu. Jag har varit med er i några år. Och ni har fått se hur Gud har verkat genom mig. Jag har fått hjälpa er med allt i princip. Lösa alla utmaningar. Genom att jag har varit här fysiskt med er. Men nu så är det slut med det. Nu kommer det något som är ännu bättre. Mycket bättre. Alltså, om du hade varit lärjunge där med Jesus, hur hade du tänkt? Jag kanske hade tänkt, men snälla Jesus. Och man kan ibland känna att lärjungarna liksom nästan försöker hålla kvar honom. Inte ska du lämna oss. Inte ska du gå bort ifrån oss. Du är ju vår stora trygghet. Men så säger Jesus, det kommer något som är ännu mycket bättre. Det är ju häpnadsväckande. Tänk att få ha Jesus, man kan hålla honom i armen hela tiden, mer eller mindre, varje dag. Men Jesus säger, det finns något som är ännu mycket bättre. Och det är därför det är bäst att jag lämnar er nu. Och så introducerar han det här med hjälparen, kallar den helige ande för hjälparen. Och det var något nytt begrepp. Jag tror inte att det fanns överhuvudtaget i deras tanke att den helige ande skulle vara något så personligt, så nära som en hjälpare, en vän som man hade med sig hela tiden. Som kunde uppenbara allting, som kunde ge en kraft och hjälp i alla situationer man hamnade i. Men det är det Jesus talar om här. Och det här är väldigt revolutionerande, men jag tror inte, i alla fall jag har inte riktigt fattat det här än. Jag hoppas att jag ska få göra det idag när jag har predikat här. Och att du också ska få upp ögonen för vilken möjlighet det finns att ha den helige ande som en nära vän, som en hjälpare med sig hela tiden. Och från Jesu himmelsfärd tills idag så sker det utifrån min bedömning en väldigt stor del av kontakten som vi har med Gud genom den helige ande. Den helige ande är liksom kontaktkanalen som vi har med Gud idag. Även om Jesus och Fadern när det gäller bön, ledning och kraft de finns ju där i bakgrunden, så är det ändå genom den helige ande som kontaktytan sker i våra liv med Gud. Det finns andra vägar, visst, änglar verkar, det finns andra sätt, men jag skulle säga att en väldigt, väldigt stor del av våran relation med Gud sker genom den helige ande. Även om vi säger att Jesus bor i hjärtat, kanske i söndagsskolan och så är ju det kanske rent teologiskt mer så att den helige ande, Jesu ande, har flyttat in i våra liv och bor där, och att Gud har på det sättet relation med oss. Nu när vi har en gemensam bibelläsningsplan här i församlingen, där vi läser Apostlagärningarna, så vi läser ungefär 5 verser varje dag. Om du inte är med i det än så får du jättegärna ta en lapp här ute och börja hänga på och läsa. Det är jättespännande. Där så får vi ju liksom lite mer insyn i hur den första församlingen levde. Och där ser vi väldigt tydligt att den helige ande var väldigt närvarande och verksam i den första församlingen. I Apostlagärningarna så är det ett stående tema, kan man nästan säga, om att den helige ande är han som verkar. Det är som att Jesus nästan har lämnat över stafettpinnen till den helige ande i Apostlagärningarna. Och Det predikas Jesus och den helige ande förhärligar Jesus hela tiden. Men det nämns väldigt många gånger att den helige ande talar. Den helige ande leder, den helige ande verkar. Och det är som att Jesus vill att vi ska förstå att nu har ni den helige ande. Använd honom, låt honom vara hjälpare åt er. Och i Apostlagärningarna, det första kapitlet, vers 4-9, så läser vi det här. Här säger Jesus några väldigt viktiga saker. Vid en måltid med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat, det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. I torsdags var det ju Kristi himmelfärd, så att det här är ju en händelse som vi har firat väldigt nyligen. Vi hade ingen gudstjänst då, så då tänkte jag, då plockar jag in dig i den här gudstjänsten också. Så vi får lite Kristi himmelfärd idag också. Och det här är ju en otroligt dramatisk text. Den låter ju, alltså tänk er själva att stå där och först lyssna på Jesus och sen bara så drar han iväg rakt upp i himlen så där. Det måste ha varit något speciellt att vara med om. Men det måste också ha väckt mycket frågor hos de som var med där. Vad händer nu? Även om man hade gett de här fantastiska löftena då. Och här så talar Jesus om att inom några dagar ska de bli döpta i den heliga ande, som han säger. Det som inom, kanske speciellt inom pingströrelsen i alla fall, och inom pingstkarismatiska kretsar har kallats för andedop. Och som Jesus faktiskt också, kan man säga, använder ju det ordet här, att bli döpt i den heliga ande. Och vi ser ett antal gånger i apostlagärningarna hur människor som är Jesus troende sedan en tid, eller de som är precis ny Jesus troende, hur de kommer till tro på Jesus, hur de också blir starkt uppfyllda med den helige ande. Det verkar som att det är också som ett tema i apostlagärningarna, att när man tar emot Jesus så finns det en möjlighet också att få uppleva den helige andes kraft på ett påtagligt sätt. Och det är det som Jesus talar om här när han pratar om att bli döpt i den helige ande. Människor blir fyllda med en helige ande, och gång på gång i apostlagärningarna ser vi också att de börjar tala andra språk, antingen tungotalsspråk då, som kan vara ett mänskligt språk som vi ser i apostlagärningarna 2, men det verkar också som att då att man pratade himmelska språk som den helige ande då ingav de här kristna på olika sätt. Och det här gjorde den helige ande. Alla som blir på nyttfödd kristna får ta emot den helige ande i sitt frälsningsögonblick, kan man säga. Så är ju den teologiska tolkningen av det, när man omvänder sig till Jesus. Och sedan bor han i den kristne livet ut. Och Guds plan är att den helige ande sen ska liksom börja verka i den kristne. Starkare och starkare ju längre man lever med Gud. Och att man på det sättet ska bli närmare vän med Gud, och komma närmare honom, bli mer förtrolig med honom på alla sätt. Och jag tänker att det här är väl Guds pedagogik på något sätt, att för att underlätta den här utvecklingen och förvandlingen av de kristna, så verkar det som att Gud har tänkt att den helige ande ska på något sätt fylla de kristna allt mer. Och då blir det här med andeuppfyllelse, med andedop, eller att bli döpt med den helige ande, det blir en väldigt viktig sak, för att där ser vi att det finns en kraftkälla. Och grekiska ordet, bibelgrekiska ordet för att döpa, det är baptizo. Det betyder att sänka ner, att doppa. Och det är ju ganska intressant. Om man tänker på dopet, vattendopet, så sänker vi ju ner någon under vattnet och sen så kommer den personen upp. I alla fall med ett baptistiskt dop då, som man tillämpade på den tiden, så är det så. Och här så blir ju bilden då att vi antagligen blir liksom nedsänkta i den heliga ande. Och sen så är vi liksom fyllda med den heliga ande på ett nytt sätt när vi har blivit nedsänkta. Eller om vi lever där i vattnet. Jag vet inte riktigt hur bilden är tänkt att vara. Men det är ju i alla fall en väldigt påtaglig närvaro av den heliga ande som bilden visar. Att vi får väldigt mycket av den heliga ande och hans närvaro. Och det här är en möjlighet, tror jag, en inbjudan från Gud som vi ser i apostlagärningarna och som har funnits i kyrkohistorien, att vi kan alla få möjlighet att komma närmare Gud. Sen är vi olika, vi har olika preferenser, olika personlighet, olika förutsättningar som människor. Men det finns en öppen inbjudan från Gud att kom närmare mig. Jag vill välsigna dig när du söker mig. Och att det här med att få bli uppfylld med en helig ande, att få bli döpt i den heliga ande, det är någonting som många kristna på apostlagärningarnas tid fick uppleva och sen genom historien har fått uppleva. Och det är ingenting som bara är till för de som tillhör pingst då kanske. Det är ju lätt att tänka det här kanske, men jag tror att det här är för alla kristna i alla tider en möjlighet för oss att få bli fyllda med den heliga ande. Men för många kan det vara en liten kamp kanske kring det här. Och man kan känna tveksamhet, man kan känna kanske lite rädsla, osäkerhet. För att det här är ganska, när man läser om det och man hör om det så kan det låta lite dramatiskt kanske. Och det kan det vara ibland. Men det kan också gå ganska stillsamt till ibland att man får ändå uppleva den helige ande på ett väldigt personligt och varmt sätt som förnyar ens liv. Och hur som helst så tror jag att det här är väldigt viktigt för oss som kristna att söka, att bli fyllda med den heliga ande. Att få uppleva den här uppfyllelsen, den här närmare relationen med Gud skulle man kunna säga. Där Gud blir ännu mer personlig och blir mer en tydlig kraftkälla i ens liv. Och Jesus under sitt liv så talar han flera gånger om det här att om någon är törstig så kom till mig och drick, säger han i Johannes 7:37 till exempel. Och talar om den heliga ande som är någonting väldigt livgivande som han uppmanar oss att söka. Och det här är en livslång process som vi aldrig blir klara med på något sätt att leva nära den heliga ande. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om längtan. Har man en längtan, har man en vilja att bli fylld med en helig ande, så är min erfarenhet i alla fall att Gud är väldigt generös. Och om man långsiktigt söker Gud i förbön, söker honom personligen men också ber andra be för en med handpåläggning som vi erbjuder här i kyrkan i våra gudstjänster till exempel, så finns det en stor möjlighet för att det här ska kunna ske i ditt och mitt liv. Så det är någonting som är ett ganska tydligt tema i apostlagärningarna, att Gud fyller med sin heliga ande och vill göra det. Och när det här sker så brukar man också lättare komma i funktion i andens gåvor. Och när vi lyssnade på det här fantastiska vittnesbördet från Afrika så kan man ju också se att där finns det behov av. Och det gör det här också att vi som kristna är utrustade av den helige ande för att kunna ge evangeliet vidare på olika sätt. Så det här är något väldigt viktigt med den här kraftkällan. Och i apostlagärningarna, det första kapitlet då, så säger ju Jesus det. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. Det här ordet kraft, det är det grekiska, bibelgrekiska ordet dynamis. Det är det som vi har fått våran dynamit ifrån i vårat språk. Så att det är ju ett väldigt kraftladdat ord där det är tydligt att när den helige ande fyller oss som kristna så får vi en ny dimension av kraft som Gud kan använda på olika sätt. Och det ser man ju sen i apostlagärningarna hur det här verkar väldigt mycket genom helande, genom frälsningsunder, genom att människor blir befriade och att Guds rike får växa på ett starkt sätt. Och det intressanta är att vi finns i en bygd här där det här har varit faktiskt förekommande på ett starkt sätt under 1800-talet när det var väckelse här. Jag läste lite inför den här predikan om Anders Petter Andersson, jursknamnjölnaren, som verkade här i närområdet. Och jag hörde faktiskt när jag var i Norunga kyrka för ett tag sedan att det var någon som berättade att på 1800-talet, som jag förstod det, så ska det ha varit någon gudstjänst där Guds ande var så närvarande i en gudstjänst och en samling så att människor kunde inte röra sig, att de fick vara kvar där i kyrkan i flera timmar för att Guds ande var så starkt påtaglig där så att man kunde liksom inte röra sig och gå ut i kyrkan. Och det kan ju för oss låta lite märkligt idag, men sånt har hänt här i våran bygd för länge sedan. Och jag tror och hoppas att vi kanske på nytt ska få uppleva, kanske inte riktigt på det sättet, men kanske ändå en närvaro av Guds ande, av den heliga ande som påverkar människor här i bygden på ett liknande sätt. Den gången bildades massor med missionsförsamlingar här och våran församling tror jag är en av de församlingar som kom till då efter den här väckelsen som gick fram på ett mäktigt sätt. Det är många människor omvände sig till Gud och började leva som kristna på ett nytt sätt. Och där det fick stora konsekvenser här i bygden. Tänk om vi skulle kunna få vara med om något liknande igen. Där Gud rör sig genom den heliga ande på det här sättet. Jag tänkte jag skulle ge ett personligt vittnesbörd här som avslutning. Hur den heliga ande använde mig när jag var ganska nykristen och sommarjobbade. Jag hade fått ett sommarjobb som fastighetsskötare och var ju ganska ny i det jobbet. Men där den sista veckan då när jag jobbade som fastighetsskötare så fick jag träffa en ny jobbarkompis. Vi skulle jobba tillsammans en vecka. Vi skulle städa trappuppgångar. Det lät väl inte så jätteroligt kanske. Vi hade gjort roligare saker tidigare på sommaren. Men nu så skulle vi flytta, eller vad ska jag säga, byggstäda trappuppgångar. Då. Så det var väl ingen höjdare kanske. Men när vi träffades, jag och den här killen som heter Hans. Så kände jag på något sätt att Gud manade mig att det är någonting som han vill göra i Hans liv. Jag hade aldrig träffat den här killen förut. Vi är helt nya för varandra. Men när vi gick där och svabbade då. Man hade såna här golvmoppar på den tiden. Och gick och svabbade trappuppgångarna där. Så hade jag ändå en känsla av att Gud ville någonting, som sagt. Så jag försökte, samtidigt som jag gick och städade, försökte jag att be och lyssna in Gud. Om Gud ville säga någonting genom den heliga ande till mig. Och då var det som att det var ett ord som kom till mig i mitt inre. Och det var det här ordet sport. Och jag visste inte så mycket om Bibeln och sådär på den tiden. Men jag hade ju ändå läst om att Paulus talade om sport och sådär. Om boxning och så. Det kände jag till lite i Nya Testamentet. Men jag tänkte, men vad har det med den här killen att göra? Det hade jag ingen koll på riktigt, så jag funderade, kan jag verkligen, hur ska jag dela det här i så fall? Jag gick och funderade och bad och så gjorde jag upp en liten plan där. Jag tänkte att det kan ju vara så att han är sportintresserad. Det är ju inte helt orimligt, och det är kanske det som Gud vill liksom peka på då. Men hur ska jag säga det? Och så tänkte jag, ja, men jag kanske kan bara ställa det som en fråga till honom. Och är det så att han är sportintresserad, då kör jag på det spåret. Då säger jag att det är Gud som har sagt det till mig. Men om det inte är så, då får jag försöka förklara bort det här på något sätt. Jag brukar göra sådana här små planer ibland när jag pratar med människor om Gud. Det kan vara bra att ha en B-plan också om det inte funkar, för det ibland gör det inte det. Och då så, när vi gick där och svabbade, så rätt som det var så sa jag det så här till Hans då, att du är ganska sportintresserad, va, sa jag. Ja, sa han, det är jag. Men hur visste du det? Och då kände jag, då fick man sån här straffsparksläge som jag kallar det för. När Gud öppnar en dörr. Så då blev jag lite frimodig och sa, jo, men jag tror att det var Gud som sa det till mig, sa jag. Jaha, sa han. Och vad speciellt liksom, att Gud säger sånt till dig. Ja. Och sen blev jag lite ställd. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga. Och han visste inte det heller. Så vi fortsatte gå och städa där. Men sen lite senare när vi skulle gå hem så sa han till mig att, vad konstigt, sa han, att Gud talade om för dig att jag var sportintresserad, idrottsintresserad. Det hade inte du en aning om. Det är första gången vi träffas. Vi skildes åt. Vi jobbade några dagar den veckan och jag bad mycket för honom. Men sen sista dagen vi jobbade tillsammans, då kände jag lite sådär en speciell liten nöd. Så jag kände att nu kanske vi inte träffas igen och nu måste det hända någonting. Så på morgonen kom jag ihåg att jag bad lite extra för min jobbarkompis och försökte också lyssna in om jag skulle kunna få någon mer ledning. Och då fick jag ett bibelord, var det som kom till mig, som blev väldigt levande, ifrån evangelierna där Jesus talar om den heliga ande. Han säger att vinden blåser vart den vill. Du hör den susa, men du vet inte vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Ungefär så, det kanske var lite felciterat, men ungefär så är det. Det är ett sammanhang när Jesus pratar med Nikodemus mitt i natten, som han talar om den heliga ande där. Och jag hade ett litet Gideonitestamente med mig. Det var så man läste Bibeln på den tiden, det var före apparnas tid. Så jag slog upp det här och så läste jag det här bibelordet för mig själv. Och så tänkte jag, men hur ska det här kunna liksom koppla an till min kompis eller till min jobbarkompis liv? Men så fick jag en idé. Ja, men det kanske är så att han ska få uppleva den heliga ande som en vind som blåser in i hans liv. Så jag tänkte att det är enda chansen. Jag hade liksom inte så mycket annat att gå på. Så jag kände att det måste vara så, tänkte jag. Vi chansar på det. Vi litar på att det kan vara Gud i det här i alla fall. Så jag gick till honom och så sa jag att jag tror att jag har fått någonting mer till dig från Gud. Jaha, sa han. Han lät jättespännande. Liksom väldigt förväntansfull den här gången. Och så läste jag det här bibelordet och så sa jag att det är ju snart lunchrast. De andra ska ju gå iväg och äta pizza här idag. Men jag tänkte, du och jag kan väl gå upp i skogsdungen här borta. Och så kan jag kanske få be för dig. Och när jag tänker på det nu så låter det ju ganska utmanande. För någon som är helt sekulariserad. Men jag sa, så kan vi be tillsammans att det här sker. Att du får uppleva den heliga ande och Gud då, på det här sättet. Och fantastiskt, han säger, ja, det kan vi göra, så han. Så det blev så, det blev lunch och vi går upp i den här skogsdungen som ligger bredvid där. Och jag funderar då, hur ska jag göra nu? Och så får jag lite tankar att jag ska be för honom med hand på läggning. För det hade jag ju lärt mig att vi gjorde, vi kristna i alla fall. Så jag tänker att jag får väl lägga min hand på honom och be. Det känns ju lättare att det här ska kunna ske då. Så jag berättar för honom om det här med hand på läggning och förbön. Och han verkar väldigt nyfiken och okej, sådär. Och så säger jag, nu lägger jag min hand på din axel och så ber jag. Och då blundar du bara och tänker på Jesus, sa jag sådär. Ja, så blundar han så. Och jag lägger handen på hans axel. Och börja be. Och precis då kommer ett par med hund gående. Och jag liksom ner med handen så här. Jag tror inte han märkte någonting. Men jag tyckte det var lite pinsamt. Men när de hade gått förbi så smög jag upp handen igen. Så här, fortsatte att be. Och det fantastiska var att jag såg i hans ansiktsuttryck att någonting hände. Han såg så glad ut. Och jag såg att någonting hände. Hans ögonlock började vibrera så där, så att man kände att någonting hände i honom och jag liksom nästan, han nästan, ja, men liksom han lät som att han nästan tyckte det här var härligt och så här, liksom. Han fick en slags väldigt positiv uttryck, hela han. Så efter en stund så frågade jag, hur känns det, sa jag. Det känns så skönt. Det känns verkligen som du sa att det rör om inom mig. Det är som någonting blåser här inne. Det händer någonting. Ja, det är den helige ande, sa jag. Han kan känna så ibland. Och han fick ett möte med Gud där som var fantastisk. Och efter en stund då så fick jag möjlighet också att berätta om Jesus och evangeliet. Och innan den här lunchrasten var klar så hade jag också fått be en överlåtelsebön till Jesus med min jobbarkompis. Och jag brukar säga att det är nog den bästa lunchrasten jag haft i livet. Så. Och det var fantastiskt hur den helige ande på ett väldigt naturligt sätt där kunde verka. Men det var ett samarbete också. Jag var tvungen att ta de här trostegen och agera för att det skulle kunna ske. Och så är det oftast när den helige ande verkar som en hjälpare. Att vi behöver vara i samarbete med honom. Och liksom ha den frimodigheten, få den frimodigheten att våga ta de här trostegen. Och jag skulle bara vilja skicka med någonting till oss alla här idag. Jag tror att det är viktigt att vi är lydiga till den helige anden när han manar oss till saker. Jag tror att det är viktigt att vi för det första försöker bli uppfyllda med den helige ande genom att ta emot förbön med handpåläggning eller genom att söka honom själva i bönen och ordet och så. Och så tror jag också att det är viktigt att vi vågar ibland ta trosteg och våga gå in i utmaningar som vi inte klarar själva. För när vi gör sånt som vi alltid klarar själva, då behöver vi kanske inte Gud på samma sätt. Men tar vi trosteg och går in i saker där vi verkligen gör oss beroende av den helige ande, då finns han där och då kan vi också få lära känna honom mera. Det kan man göra på missionsfältet bland annat om man åker iväg. Och försök att... Jag tänker också att vi behöver försöka att lära oss att lyssna på den helige andes ledning och röst personligen. Det här är tre utmaningar vi alla kan ta med oss. Låt oss be tillsammans. Tack Gud att du är så stark och mäktig att du kan gripa in mitt i en vardagssituation. Mitt på en lunchrast kan du möta någon som gör att du blir känd. Tack Jesus att du gör såna här saker. All ära till dig Jesus för när vi får vara med om såna här saker. Tack att du gör det för att förhärliga ditt namn. Och vi ber att vi allihopa ska få uppleva mer av den helige ande i våra liv. Att vi ska få öppna oss för dig och bli mer lyhörda för din andes röst. Och också våga släppa taget och vår kontroll. Och låta dig få komma in och ta över i våra liv. Ge oss frimodighet att våga göra det. Vi välkomnar dig helige ande just nu. Kom, bli vår närmsta vän. Amen.